الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نبدأ ونستأنف ونكمل حديثنا، حديث الأمس، وما أعرف الناس تغيروا ولا هم اللي حق أمس،
حق الأمس وتغيروا.
لن وقفنا وإياكم على ماذا؟ نقف على علماء السوء. الله يسامحك يا شيخ، هذه مشكلة. إذا من أمس إلى اليوم إحنا على علماء السوء، مشكلة. العلم الموروث، أحسنتم. نحن قلنا وصية نبينا عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة، والسؤال من الصحابي أيضا كان سؤالا عظيما. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وغيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. تفسيرا منه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فجماع الخير، جماع الخير في الدنيا والآخرة، أسباب النجاة، أسباب العصمة، كلها في هاتين الكلمتين، في تحقيق الإيمان. آمنت بالله إيمانا صحيحا تسلك فيه منهجا قويما، ثم تستقيم وتثبت وتستمر على هذا حتى تلقى الله تبارك وتعالى. لأن اليوم الناس تتغير كثيرا، بل أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول إن شاء الله ما جاء الوقت، لكن سيأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. شوف التغير العظيم في يوم واحد، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني الكفر الوقوع فيه سهل. بعض الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله انتهى، بلغ الدرجات العلى، وصار بينه وبين الكفر سدودا وموانع. لا، يقولون المشايخ، يقول كل شيء الدخول فيه سهل، الخروج منه أيضا سهل. هذه لما قلناها عند بعض الإخوان اللي يتكلم بالإنجليزية، قال: عندنا مثل هذا المثل بالإنجليزي: easy come easy go. إيش علاقة الإسلام بهذا؟ هو الإسلام. الإسلام إيزي كم ولا ما هو إيزي؟ فري إيزي. أكبر كافر يعني شارون حق إسرائيل، إذا جاء فرعون، إذا جاء ووقف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إيش نقول؟ أسلم، دخل في الإسلام. إيزي ولا ما هو إيزي؟ ولا يدفع ولا ريال واحد. لكن دائما الشيء اللي يجي سهل يمشي سهل أيضا. إيزي كم إيزي جو، انتبه. لذلك المسألة تحتاج إلى استمرار وثبات. ليس من السهل الثبات على الدين يا أخوان. لذلك أيضا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. احنا لا، الحمد لله اليوم ما عندنا هذا. أنا جلست حطيت لي كرسي كرسيين، أنتوا كلكم كرسي، أنا اثنين كرسي. الأمور ميسرة، لكن سيأتي، وكما ذكر العلماء لو نقرأ في كتب الحديث أو كتب الفقه كلها، كتب العقائد، في باب أو كتاب يقال كتاب الردة، يعني كيف تحصل الردة وما معنى الردة. الردة الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، وباتفاق العلماء والفقهاء سواء في كتب الحديث، كتب العقائد، كتب الفقه، كتب الفقهاء كلها يقولون الردة تكون بكلمة، يعني one word، الإنسان ينطق بها معتقدا لها يكفر، بكلمة أو ربما بفعل أو باعتقاد سيء أو بشك عن عقيدة واجبة صحيحة. أربع أبواب: قول، فعل، اعتقاد، شك. سهل جدا يا أخوان. لذلك قال: قل آمنت بالله، تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، ثم الاستمرار والثبات على ذلك. وقلنا الطريق إلى صحة الإيمان والاعتقاد العلم الموروث، لا بد أن نسلك طريقا معينا في العلم. العلوم كثيرة، الطرق كثيرة. الجماعة الصوفية إيش يقولون؟ يقولون الطرق إلى الله، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. الطرق إلى الله يقولون كثير بعدد أنفاس الخلائق، أي طريق تسلك تصل إلى الله، وهذا كذب. الطرق إلى الله ما في، في طريق واحد، فيه الذي يوصل واحد، طريق واحد يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. أي طريق؟ العلم الموروث. تفضل يا شيخ.
Chefen säger att vi fortsätter inshallah ta'ala ifrån ämnet från igår, även om det har kommit många nya ansikten. Så påminner han om hadithen där en sahabi kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och bad om någonting som räcker för hela hans religion och som han inte behöver fråga någon annan om efter. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom: säg jag tror på Allah och var sedan stadfast i det. Det var huvudhadithen som vi hade. Och versen där Allah Azza wa Jalla säger: inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Versen: de som säger vår herre är Allah och sedan är stadfasta i det som de har sagt. Han sa de här texterna enar mellan allt det goda i det här livet och i nästa liv. De här två texterna enar de sakerna som leder till lycka i detta och nästa liv. Nummer ett, att man korrigerar sin iman. För hadithen sa: säg jag tror på Allah. Och versen säger: inna alladhina qalu rabbuna Allah. Så först att du korrigerar din iman, att du får rätt iman, och sen att du följer rätt väg, att du har rätt manhaj, och sen att du är stadfast på de här sakerna tills dess att du dör. Men idag är det inte så, utan människor har ändrats. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han informerade om att det kommer att bli så. Han informerade om en tid där han sa att en person kommer att vakna på morgonen som en troende och gå och lägga sig som en kafir, icke-troende. Och tvärtom, att en person går och lägger sig som en troende och vaknar som en icke-troende. Och det är lätt att ändras, säger han. En del människor, de tror att så fort man säger la ilaha illallah så är man klar och färdig. Man kan aldrig någonsin hamna i kyrk eller kufr. Men det här är fel. Han säger att det som är lätt att gå in i är också lätt att bli av med. Sen nämnde han det som ni alla förstår på engelska. Easy come, easy go. Att det som är lätt att få är också lätt att bli av med. Så sa han det. Samma sak är med islam. Det är lätt att bli muslim. Vad skulle hända om den största kafir, ta Sharon från Israel. Vad skulle hända om han sa la ilaha illallah? Vad skulle ni säga om honom då? Ha? Att han är muslim, eller hur? Om Firaun skulle säga la ilaha illallah, vad skulle vi säga om det? Att han är muslim. Så det är lätt att bli muslim. Men det som kommer lätt försvinner lätt också. Så den här frågan kräver mycket uppmärksamhet. Nämligen att man måste vara stadfast i religionen. Och det är det som inte är lätt. Han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det kommer komma en tid där en person som håller fast vid religionen är som att hålla fast i glödande kol. Han sa, så är det inte idag, alhamdulillah. Det är fortfarande lätt. Saker och ting är fortfarande lätta för oss. Men det kommer att komma en tid när det är så. Han sa, om vi tittar i ulemas böcker, vare sig det är böcker i hadith eller fiqh eller aqida, så finner vi att alla de har kapitel som handlar om ridda. Ridda är alltså att man blir kafir efter att ha varit muslim, att man lämnar islam. Alla de här sorters olika böcker som ulema har skrivit innehåller kapitel om det här ämnet. Och de nämner att ridda, att lämna islam, kan ske väldigt lätt. Genom bara ett enda ord som en person säger och tror på. Eller bara genom någonting som han tror i sitt hjärta. Eller av en enda handling. Eller att han har check, att han har tvivel eller tveksamhet i någon fråga. Hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa, "Qul amantu billah thumma istaqim." Säg jag tror på Allah och var sedan stadfast, bevisar att vi måste rätta till våran iman och våran aqida. Och sen att vi måste följa rätt väg också. Då kommer vi nå den kunskapen som vi talade om igår, som är den ärvda kunskapen. Och för det som inte var här igår så sa vi att den enda sanna kunskapen är den kunskapen som är ärvd ifrån profeten sallallahu alaihi wasallam. All annan kunskap är inte den som leder till rätt väg. Sen avslutar han kort med att säga att sufisterna säger tvärtom. De säger att vägarna till Allah är lika många, men det här är fel. Utan vägen som når fram till Allah är endast en väg. Och det är den ärvda kunskapen, eller ilm al-mawruth.
الاستقامة يا إخوان نحن الآن مثل ما قلنا يعني أمام كلمتين أو وصيتين هي ثلاث لكن من حيث اللفظ النبوي آمنت بالله وبعدين استقم أيها أصعب أيها أصعب أن الإنسان يعتقد العقيدة الصحيحة ويتعلم الإيمان الحق ويضبط الإيمان الحق في نفسه ويكون مؤمنا حقا بجميع ما يجب الإيمان به هذا أصعب أو يستقيم على الأمر بعد العلم والمعرفة الأول الثاني لا يطلع لي واحد يقول لي الثالث يا شيخ نقطع ثيابنا ترى انتبهوا ما في ان يقولون يعني الناس تحب تختلف دائما اذا هو قال شيئا انا لابد اقول قولا اخر انا اذكر لكم حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف بعدها أيها أصعب وأشق يقول عليه الصلاة والسلام عندما قرأ آية قرأها على الصحابة قال نزلت علي آية عظيمة هكذا قال و فاجتمع الصحابة وجاءوا يسمعوا ما الذي نزل من القرآن، فقرأ عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه آنفا من القرآن، فإذا هو قول الله تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذا رسولنا أمره ربنا تبارك وتعالى بكم؟ باثنتين: ادعو الدعوة، ثم استقم الاستقامة. أيها أصعب، الدعوة ولا الاستقامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ويذكر الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عند تلاوة هذه الآية وقراءة هذه الآية متأثرا جدا. الآية ثقيلة، الآية ثقيلة جدا، بل تنبه الصحابة ورأوا يعني صاروا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. ويجزم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ما رؤيا بعد هذه الآية ضاحكا أبدا، بكى، تأثر، الأمر ثقيل، بل ما رؤي بعد هذه الآية ولا في يوم من الأيام ولا في مناسبة ما رأوه يضحك عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف معنى الآية يا أخوان. فلما قيل له في ذلك: يا رسول الله، أنت من يوم نزلت هذه الآية أنت تغيرت، هم يحبون الصحابة والله يفدونه بأنفسهم وأموالهم، بس يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستبشرا فرحا مسرورا، يحبون هذا أكثر من حبهم لأنفسهم والله. قالوا: يا رسول الله، ما رأيناك ضاحكا بعد أن نزلت عليك تلك الآية. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يعني من يوم نزلت هذه الآية في سورة هود شيبتني. قيل: وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: فاستقم كما أمرت. اللي شيبني من؟ قول الله جل وعلا: فاستقم. الاستقامة أن تبقى في الليل، في النهار، في البيع، في الشراء، في السوق، في المنزل، في التجارة، في كل شيء، أن تبقى مستقيما، ما في لا يمين ولا يسار. قال: ما شيبك منها؟ قال: قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، ما رؤي ضاحكا يا أخوان، ما يستطيع يضحك. أرجع الآن أسأل: أيهما أصعب، الأول ولا الثاني؟ الثاني. قولا واحدا اتفقنا، متفقون لا شك. ليه؟ مثل ما قلنا الإيمان إيزي كام، لكن الاستقامة في الليل والنهار، في الصغر، في الشباب، في الكبر، في البيت، كل مكان أنت مستقيم. لا، الإنسان يحب أحيانا كذا ولا كذا. لا شك يا أخوان، الاستقامة أمرها عظيم وأمرها شديد، أما كونك تحقق الإيمان، الحمد لله تسلك الطريق الصحيح، تأخذ الإيمان الصحيح، تسلك طريق العلم الموروث. لذلك دائما يقولون الجانب العملي أصعب بكثير من الجانب النظري. الإيمان اقرأ ماذا يجب لله في الربوبية، ماذا يجب لله في الألوهية، ماذا يجب لله في الأسماء والصفات، اقرأ واضبط انتهى. لكن العمل والمداومة والاستمرار على العمل طيلة الحياة لا شك أصعب. تفضل يا شيخ.
Kyrkan fortsätter att säga att i de här texterna så har vi två stycken råd framför oss om vi tittar på orden i texten. Det första är att tro på Allah och sedan att vara stadfast i det. Så frågar han, och han tycker om att ni hela tiden är med och lever in i dersen. Han frågar, vilken är svårast, att ha rätt akida, att ha rätt tro eller att vara stadfast efter det att man har fått kunskap? Vad säger ni, vilken är svårast? Att vara stadfast. Han fortsätter att säga att jag vill ge en hadith som ger svaret på vilket som är svårast av de här två. Att skaffa sig rätt kunskap, rätt iman och rätt aqida, eller att vara stadfast. Profeten sallallahu alaihi wasallam, efter att ha läst en vers som sändes ner på honom, så sa han att säkerligen så har någonting väldigt mäktigt sänds ner till mig. Så sahaba de samlades för att veta vad det var som var så mäktigt som hade sänds ner på honom. Då läste han versen där Allah azza wa jall beordrar honom att göra da'wa. Och wastaqim kama umirt. Och var sedan stadfast som du har beordrats. Och följ inte deras lustar. Så han beordrades i den här versen först att göra da'wa. Att kalla till rätt akida. Och sedan att vara stadfast. Vilken av de här två är då svårast? Han som rapporterade hadithen, han sa att efter det att den här versen hade sänds ner till profeten sallallahu alaihi wasallam, så kunde man se att han förändrades alaihi salatu wasallam. Att den här versen var någonting som hade påverkat honom mycket. Att det var en väldigt tung vers. Och sahaba de uppmärksammade det här. Och de ville hela tiden se profeten sallallahu alaihi wasallams tillstånd. Och de sa att efter den här versen hade sänds ner, så såg vi honom inte skratta efter det. Alltså så var det någonting tungt. Och våran profet vet betydelsen av den här versen. Så de sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, från det att den här versen sändes ner så har du ändrats. Och vi har inte sett dig skratta sen den här versen sändes ner. Och sahaba älskade profeten sallallahu alaihi wasallam. De vill att han ska skratta och le och vara glad mer än vad de vill att de själva ska vara det. Så de frågade honom och sa, du har inte skrattat efter att den här versen sändes ner. Då sa han, jag har blivit gråhårig av Hud och dess systerfolk. Och då frågade sahaba, ja Rasulullah, vad är det som har fått dig att bli gråhårig? Vad är det som har fått dig att bli gråhårig i det som sändes ner till dig? Då sa han, det som Allah sände ner när han sa, fastaqim kama umirt. Var sedan stadfast så som du har beordrats. Att du alltid ska vara stadfast, vart du än är och i vilket sammanhang du än är svårt. På dagen, på natten, hemma, ute på marknaden, bland folk. Att du inte viker av till höger och vänster, det är det som är svårt. När de sa, vad var det som fick dig att bli gråhårig? Så sa han, det som Allah sa när han beordrade att sedan vara stadfast så som han beordrats. Så sheikhen han sa, jag vill fråga er igen efter den här hadithen. Vad är det som är svårast? Att skaffa sig kunskap eller att vara stadfast? Och svaret blir väldigt enkelt, att det är det andra. Därför att iman kommer lätt och försvinner lätt, som vi sa innan. Men att vara stadfast, vare sig man är ung eller gammal, vart man än är, hemma eller ute, på alla platser, det är det som är svårt. Därför att människan drar sig till att gå till höger och vänster. Iman är lättare. Därför att om du tar den rätta kunskapen och läser ifrån rätta böcker, så är det lätt att skaffa sig den korrekta förståelsen av våran iman och aqida. Medan handlingarna är alltid svårare än teori. Ta upp en bok och läs vad som krävs för att få rätt iman och vad som krävs, så finner du att det är lätt. Men att fortsätta hela livet och vara stadfast på det, det är det som är det svåra.
Mashallah. Tarjuma seri'a al-yawm. إذن يا إخوان، دخولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نسلك فيه الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو العلم الموروث. والعلم الموروث كما وصفه العلماء رحمهم الله ما اقتصر الأمر فيه على قول الله أو قول رسول الله أو قول الصحابة، لا تخرج عن هذا أبدا يا عبد الله. ويذكر العلماء أن الحديث وأن الآية وأن الأصل في دين الله جل وعلا الإيمان أولا ثم العمل والاستمرار ثانيا. لماذا مع أن الثاني أصعب وأشد؟ قالوا لأن الأول هو أساس الثاني. قبل أن تعمل لابد تصحح الإيمان، لأن صحة الاعتقاد وصحة الإيمان شرط في قبول الأعمال. فلا تتعب في العمل قبل تصحيح شرطه. العمل واجب، ولكن هذا الواجب لا يتم ولا يقبل وشرط قبوله صحة الاعتقاد. أما من كانت عقيدته فاسدة لو عمل أعمالا كالجبال تقبل؟ ما تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، تعرفون الهباء؟ الهباء إذا شفت أشعة الشمس دخلت من الشباك تشوف الأشعة هكذا، تشوف فقط في مكان الأشعة أشياء صغيرة جدا كأنها متعلقة، لأنها ما تنزل مع الجاذبية الأرضية، ما لها وزن. هذا الهباء لا وزن لها. والله وإن كانت أعمالا كالجبال في عددها وكثرتها لا يعتد بها. فصحة الإيمان شرط في قبول العمل. لذلك بوب البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول وتعتقد وقبل أن تعمل الأعمال في دين الله عز وجل. العلم أولا، هذه عند قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم الصحيح هذا طريقه، طريق واحد، قال الله قال رسوله قال الصحابة، وجاءت الوصايا كثيرة. واحد يقول طيب أنا كيف أعرف أنه الآن هذا هو الطريق وهذا صواب وهذا خطأ؟ كيف نعرف؟ الأمر صعب. مثل ما قلنا السوق مليان وكل يقول إيش الحق عندنا، تفضل خذ، إيماننا هو الصواب، طريقتنا هي الصحيحة، كل يقول هذا، وإحنا كيف نعرف يا شيخ؟ إحنا ما إحنا متخصصين، إحنا بالكاد يعني الإسلام والإيمان. الأمر صعب؟ لا، الأمر ما هو بصعب، الأمر غاية في السهولة واليسر. كيف؟ هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما في شيء ليله كنهاره إلا هذا الدين وإلا هذا العلم. صحيح أنت يمكن ما تعرف أنه هذا حديث الذي يتكلم ويدعوك إلى أمر، قل له لحظة، هذا الذي تدعوني إليه قاله الله؟ اسمع الجواب، قاله رسول الله؟ قاله الصحابة؟ إن قال نعم عندنا دليل من قال الله أو قال الرسول أو قال الصحابة فمرحبا نعمل. قال لا، لكن العلماء والاجتهاد، خلي في جيبك أبويا، إحنا ما نريد، thank you very much، نمشي برا. الأمر يا أخوان في غاية من السهولة، لا تستصعب هذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم، تركتكم على البيضة ليلها كنهارها، كناية عن شدة الوضوح. كل دعوة، كل قول، كل عقيدة، كل أي شيء في الوضوء في الطهارة، هذا الذي تقوله في عندك دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من الصحابة. أنا أذكركم بقصة حتى نعرف أن الطريق سهل. تعرفون قصة الإمام أحمد بن حنبل؟ يسمونها في التاريخ محنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل، محنة عظيمة، قتل فيها الكثير، مات فيها الكثير من العلماء، من علماء أهل السنة، تعرضوا لفتنة ومحنة عظيمة. يقول ابن كثير: وكانت المحنة داهية دهية من شدة وقعها، نعم، وكانت ظلمة ظلمة، لا إله إلا الله، ها؟ لأن الأمر كان عظيما شديدا على أهل السنة. ليه؟ لأن الحكام تولوا أمر هذه البدعة، المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة. الشاهد حصلت مناقشات وكلام، ما اقتنعوا. تعرفون كيف انتهت المحنة؟ بهذه القاعدة التي نقولها بسهولة. جاء رجل من أقصى بلاد الشام إلى بغداد، حتى ما نعرف اسمه في التاريخ يا إخوان، إلى الآن في كتب التاريخ يقولون الرجل الشامي جاء من بلاد الشام. قالوا: وين تروح؟ يذبحونك. قال: لا، لابد أروح أعلن السنة، الولا والبراء، أحمد بن حنبل يعذب، كلهم يعذبون. فجاء، وجاء في مسجد الخليفة يوم الجمعة، صلاة الجمعة، جاء مبكرا جدا، جلس في الصف الأول خلف الإمام تحت المحراب ومعه ولده، الولد عمره 12 سنة وهو شيبة، ومتفق مع الولد اتفاقية أنه إذا انتهينا من الصلاة أنت تقوم وتقف أمام المصلين وتسألني، واضح؟ الولد قام على طول، قال: يلا، شت، قم. قام الولد وجاء: يا أبتاه، في أعلى صوته، اتفاقية: ما قولك في القرآن؟ بس اجلس يا ولد. جلس الولد، قام الأب: القرآن كلام الله. ما كمل الكلمة مسكين، الشرطة والعسكر كلهم وأمن الدولة وأمن السياسة كلهم ربطوه بالحبال وإلى السجن. الخليفة موجود، القضاة موجودون، الإمام، كلهم موجودون، حطوه في السجن 3 أيام هو مع الولد، وفي اليوم الرابع طلعوه للمحاكمة. إذا نجح نجح، إذا ما نجح يقتل على طول، هكذا كانت الطريقة. فجلس الحاكم، كان الواثق، وأحمد بن أبي دؤاد، والقضاة، كلهم جلسوا في المحكمة. قالوا: جيبوه. جابوه الرجال، شيبة، شايب، كبير في السن، ومربط بالحبال، وفي كذلك في القدمين الحبال، ويمشي مثقلا بالقيود، إلى أن جيء به أمام القاضي وأمام الحاكم. قال: ويحك، ما حملك على ما قلت؟ أنت مجنون؟ جاي هنا في مكاننا وتعلن هذه العقيدة الفاسدة؟ ما هي فاسدة. قال: اسكت، فاسدة. سكت. هذا القاضي يتكلم، أحمد بن أبي دؤاد، فالتفت إلى الخليفة، القاضي هنا والخليفة هنا، وهو اتجه إلى وين؟ إلى الخليفة. الخليفة قال له التفت إلى أحمد، قال لا أعرف أحمد، أنا ألتفت إليك. قال يا أمير المؤمنين، يا ابن رسول الله، حرك فيه العواطف يا أخوان، أنت من أبناء الرسول، أنت من آل البيت، ها؟ هل هذه أخلاق آل البيت؟ أنا خصمه وهو خصمي، هو يجلس على الكرسي وأنا مربط بالحبال، يصير؟ قال ها، فكوا عنه. الخليفة فكوا عنه. قال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، هكذا أخلاق آل البيت. نعم. قال ويحك، ما حملك على ما قلت؟ قال أريد أن أناظره، اترك لي للمناظرة الآن، أنا الآن حر، ما في رباط، ما في حبال، اتركني للمناظرة. قال لا تستطيع. قال يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، يا كذا، يمدح فيه، اتركني، عطني مجال. قال له بسم الله. اسمعوا الآن يا أخوان المناظرة كيف بدأت، حتى نعرف أن الأمر سهل ما يحتاج علم. قال أبدأ ولا يبدأ؟ هو كله ملتفت إلى الخليفة، ترك هذا، هذا نكرة، هذا ليس بشيء، ملتفت. قال يا خليفة أبدأ ولا يبدأ هو؟ الخليفة التفت إلى أحمد، يا أحمد إيش رأيك؟ قال ها أبدأ، ها لا 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 خليه يبدأ، خلاص خليه يبدأ. قالوا أنت أبدأ يا الشامي. فبدأ الشامي، والكلام كله يوجه لمن؟ للخليفة. قالوا يا خليفة رسول الله، يا ابن رسول الله، يا آل البيت، هذا الذي تدعو الناس إليه اللي هو القول بخلق القرآن، قل له، هل علمه رسول الله أم جهله رسول الله؟ الخليفة التفت لأحمد، قال ها، الرسول عليم أن القرآن مخلوق أم جهل؟ أدركتم السؤال؟ طبعا إذا قال جهل يكفر، قاضي القضاة يكفر، الرسول جاهل وأنت عالم، على طول يكفر. فكر 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 شوي، قال ها لا علم، قال علم. قال طيب، علم رسول الله؟ قال نعم علم رسول الله. سكت شوي، ثنى بالسؤال الثاني، هذا الذي تدعو الناس إليه علمه أبو بكر الصديق أم جهله؟ فكر شوي، قال جهله أبو بكر الصديق. قال جهله. التفت إلى الخليفة قال يا خليفة، يقول جهله أبو بكر جهل، وأحمد بن أبي دؤاد حقك علم. فالخليفة نظر إلى أحمد، قال ها جهله جهله. هذا التردد كان له وقعا عظيما سبحان الله. فرجع أحمد وإيش قال؟ قال جهله أبو بكر، علمه أبو بكر الصديق. قال عمر بن الخطاب، قال علمه. قال عثمان بن عفان، قال علمه. قال علي بن أبي طالب، قال علمه. خلاص انتهينا؟ قال انتهينا. السؤال الثاني، هذا الذي علمه رسول الله دعا الناس إليه أم كتمه؟ إيش راح يقول؟ إذا قال دعا يقول له جيب الدليل، وإذا قال كتم ها كذب القرآن، مصيبة مصيبة. سكت سكت سكت، التفت على طول إلى قال شفت قلت لك أحمد ما يستطيع، أحمد يخسع. قال ويحك لا تقول يخسع، قال والله يخسع، أحمد أعجز، أحمد أقل من أن يجيب عن هذه الأسئلة، ما يستطيع. مصيبة إذا قال علمه الدليل، إذا قال دعا به الدليل. قال سكت عنه أحمد، وجد له مخرج في الأخير. إيش قال؟ قال سكت الرسول، سكت، قال نعم. أبو بكر قال سكت، عمر قال سكت، عثمان قال سكت، علي قال سكت. ليه ما تسكت أنت؟ والله يا كذا يا أخوان. ثم يقولون أنه رفع يديه إلى السماء الشامي، قال يا الله. قال الخليفة ويحك ماذا تقول؟ كيف أدعو ربي؟ قال أدعو ربي. ثم رفع صوته وقال اللهم، يا الله يا الله، اللهم ها لا توسع على من لم يسعه في دين الله ما وسع النبي ووسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وسعهم السكوت وأنتم لا تسكتون. اللهم لا توسع على من لم يسعه في دين الله ما وسع النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقولون الخليفة قال لأحمد شش ولا كلمة، ثم قام إلى بيته. يقولون 3 أيام الخليفة ما خرج من بيته، نايم ويرفع رأسه إلى السماء. علمه رسول الله أم جهله رسول الله؟ يردد كلمات الشامي. ثم جاء وأعلن انتهاء المحنة، طلعوا الناس من السجون وطلعوا أحمد بن حنبل من السجن. يا أخوان ما في علم كثير، وهذه القاعدة نحن أعطيناها لكبار السن عندنا. أذكر مرة الوالد رحمة الله عليه رحمة واسعة جاء صلى عندنا في المسجد، انتقلت أنا إلى بيت جديد، وبعدين في رمضان رحنا صلينا التراويح، أظن كان اليوم 19 من رمضان هكذا. فالإمام إمام مسجدنا أعلن أنه إحنا إن شاء الله من الليلة نصلي القيام في صلاة التراويح. قال يعني الليلة ما نصلي التراويح، راح نصلي القيام بعد العشاء. فالوالد كبير في السن، الوالد لا يقرأ ولا يكتب يا أخوان، ما يعرف لا القراءة ولا الكتابة، لكن هذه القاعدة حفظته إياها، أنه وين ما تروح وش ما تسمع قل فعله الرسول أم لا، فعله أبو بكر أم لا، فعله عمر أم لا. إذا كلهم لا أنا أيضا لا. سهل ولا صعب؟ والله سهل جدا. والله يا أخوان الوالد التفت قال هو اليوم ولا بكرة؟ يعني المفروض صلاة القيام الليلة ولا بكرة؟ قلت له لا بكرة. قال أجل إيش فيه؟ قلت والله ما أدري، لكن تعرفون كبار السن ما يستطيع يسكت. فعلى طول قال للشيخ، قال يا شيخ هو اليوم ولا بكرة؟ الشيخ قال لا يا عم هو بكرة، لكن احنا من باب الاحتياط. وهذه سبحان الله جاءت فينا من الاخوان المسلمين في الكويت، انه دائما يقيمون القيام قيام الليل في رمضان قبل اليوم العاشر، يعني قبل العشر الاواخر بليلة. ليه؟ قالوا احتياط، يمكن رمضان يصير 29 يوم نكون احنا صلينا 10، لكن اللي صلي في يوم 20 لو جاء رمضان أقل صار 29، كم صلوا؟ 9 ليالي. قالوا طيب ليش؟ قال احتياط يا عمي احتياط، من باب الاحتياط يمكن يعيدون قبل 30 احنا صار. قال احتياط. قال ايه؟ قال يا ولدي الرسول فعل هذا الاحتياط. والله يا أخوان أنا فرحت كثير جدا، والله فورا هكذا قال له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الاحتياط؟ قال لا يا عم ما فعل، هو خريج الكلية أيضا، يعرف خريج الجامعة كلية الشريعة وقاضي، كان قاضيا في الكويت. قالوا لا الرسول ما فعل الاحتياط. قال أبو بكر فعل. قالوا لا والله يا. قالوا عمر فعل. قال لا. قال إذا نسكت. والله وقام الوالد وقمت معاه. قال الوالد زعلقت والله زعلان. جاء ومسك الوالد وحبه وكذا. قال والله يا والد احتياط. قال لا لا ما في احتياط. الاحتياط الرسول أحسن مني ومنك وأحوط مني ومنك وأبو بكر وعمر أحوط مني ومنك. الحمد لله جينا بكرة. قال لا يا أخوان بكرة نصلي الليلة ما نصلي. فيا أخوان المسألة يعني سهلة جدا. عندك دليل عند نفعل. ما عندك دليل ما نفعل. دليل من قرآن دليل سنة دليل الصحابة الخلفاء انتهى الأمر. سهل ولا صعب؟ الحمد لله.
Sheikhen fortsätter att tala om det här med den ärvda kunskapen. Och som vi gick igenom igår så är den ärvda kunskapen det som Allah säger, det som profeten sallallahu alaihi wasallam säger eller det som sahaba säger och ingenting annat. Grunden är att man först måste korrigera sin iman innan man korrigerar sina handlingar. Men vi sa ju tidigare att handlingarna kan vara svårare än iman. Så varför ska man korrigera sin iman innan sina handlingar om handlingarna nu är svårare? Jo, han sa därför att iman är grunden till dina handlingar. En korrekt iman och korrekt aqida är ett villkor för att dina handlingar ens ska accepteras. Det räcker inte med att du bara handlar. Handlar du men har en fel aqida så kommer dina handlingar inte att gynna dig. Därför att Allah Azza wa Jalla han säger om dessa handlingar som människorna tror att de har gjort när de kommer på Yawm al-Qiyama att Allah har gjort dem till haba'en manthura. Att Allah Azza wa Jalla har gjort dessa handlingar till stoft eller damm. Och så sa han, ni vet ibland när man tittar ut genom fönstret, när solen skiner genom fönstret så ser man såna små partiklar som flyger i luften. Ni vet vad jag menar va? Man sitter i ett rum, solen lyser in, så ser man små partiklar. De landar inte ens på marken, utan de bara flyger upp i luften. De är inte ens så tunga att de landar. Så här är det med handlingar som görs med fel aqida. Även om handlingarna skulle vara stora som berg, och om handlingarna skulle vara väldigt, väldigt många. Därför att du måste ha rätt aqida för att ens få dina handlingar accepterade. Det var därför Al-Bukhari hade som rubrik Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Kunskap före tal och handling. Kunskapen går före tal och handling. Vilket stämmer överens med den versen där Allah Azza wa Jalla säger Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Vet att ingen annan än Allah förtjänar dyrkan. Så kunskapen kommer före tal och handling. Så rätt kunskap, det är det som Allah Azza wa Jalla säger. Och det som profeten sallallahu alaihi wasallam säger. Och det som sahaba säger. Och det finns många texter som bevisar det här. Då sa han en person kanske säger okej. Bra, då vet jag det. Men hur ska jag veta vad som är rätt? Det är svårt. Alla säger att de har rätt väg. Vilken grupp människor du än frågar eller grupp muslimer du än frågar. Så kommer de att säga att vi har rätt. Finns det någon som säger att vi har fel? Alla säger att de har rätt. Så hur ska jag veta vad som är rätt? Jag är inte specialist inom det här ämnet. Det är väldigt svårt. Då säger Sheikhen nej, tvärtom. Det är väldigt, väldigt lätt. Hur kan det vara det? Jo, profeten sallallahu alaihi wasallam sa jag lämnade er på den vita vägen. Dess natt är som dess dag. Kan natten vara som dagen? Det här är alltså ett uttryck för att visa hur otroligt klart och tydligt profeten sallallahu alaihi wasallam har lämnat oss på den raka vägen. Jag har lämnat er på den vita vägen. Dess natt är som dess dag. Han sa, den som kallar dig till någonting, säg till honom, vänta lite grann. Har Allah sagt det här som du kallar till? Har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt det här som du kallar till? Eller har sahaba sagt det här som du kallar till? Har de bevis för det de säger? Då agerar vi. Då har vi kunskap. Då säger han, ja men någon kanske säger det finns så många olika åsikter och ulema har sagt det här och det här. Nej, gör det inte svårare än vad det är. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa jag lämnade er på den klara vita vägen. Dess natt är som dess dag. Alltså är det klart och tydligt vare sig det handlar om renlighet eller någonting. Har vi bevis från Allah eller från hans profet eller från hans sahaba så är det lätt. Sen avslutade han med den här berättelsen som är väldigt fin ifrån Imam Ahmed. Hans prövning som ni känner till och har läst mycket om. Jag ska kortfatta lite grann. Ni vet att det var en väldigt tung prövning. Och på den tiden så var det många ulama som blev fängslade och till och med dödade. För att ledarna kallade till det här med att Koran är skapad. Och vi vet att Koran är Allahs tal. Så det skedde mycket stora, stora problem och fitna för muslimerna. Men hur slutade den här fitnen? Krävdes det mycket kunskap och var det svårt? Han sa nej, det var väldigt, väldigt lätt. Han sa en man kom från Sham, området kring Palestina. Och tills idag vet vi inte ens vad han heter. Utan de kallar han för Ashami, mannen från Sham. Han kom till Bagdad för att han ville säga sanningen i den här frågan. Nämligen att Koran är Allahs tal och inte skapad. Han kom med sin son. Och han hade kommit överens med sin son. De gick till fredagsbönen i ledarens moské. I khalifens moské. Där domarna bad och ledarna och alla de högt uppsatta. Han hade kommit överens med sin son att efter salat al-jumma direkt så går du runt och du ställer dig upp och du ropar på mig. Och ställer en fråga. Sagt och gjort. Direkt efter salat ställer sig sonen upp och skrek över moskén. Min far! Min far! Vad säger du om Al-Quran? Då ställer sig pappan upp och sa, det är Allahs tal. Han hann inte säga mer förrän polisen tog tag i honom. De tystade ner honom. De kedjade fast honom och kastade honom i fängelse. Han satt 3 dagar i fängelse med sin son. Sen skulle de framför domaren för att dömas. Antingen blir han frikänd eller så dödas han. Finns inget mitt emellan. Ledaren satt i domstolen. Domarna fanns i domstolen. De tog fram honom. Han var fastkedjad, en gammal man. Han hade svårt att gå fram till domaren och den som han skulle senare debattera med. Så de sa till honom, vad är det med dig? Du kommer hit till våran plats och du ställer upp och skriker sådana här felaktiga uttalanden och er felaktiga akida som ni har. Så han sa och vände sig om och tittade endast på ledaren. Han ville inte vända sig om och titta på den andra domaren. Han sa, ledaren, du är från profeten sallallahu alaihi wasallams ättlingar, från hans barnbarns barn. Du är våran ledare och khalif. Är det på det här sättet som profeten sallallahu alaihi wasallams familj uppför sig? Att låta en gammal man som mig stå här fastkedjad medan han där sitter på sin höga stol. Så han prisade ledaren och var väldigt smart. Så ledaren, han släppte loss hans kedjor och sa, släpp loss hans kedjor, låt han stå fritt. Så han sa, nu när jag står fritt och kan tala för mig, låt mig debattera. Så till slut så fick han debattera. Så han började med att prisa ledaren. Han prisade honom tills dess att han fick tala och debattera. Så han frågade, ska jag börja debatten eller ska han där borta börja debatten? Så khalifen, han vände sig om och tittade på den här mannen som han skulle debattera med. Och han sa, okej, jag börjar. Nej förresten, låt han börja. Så till slut så sa han när han började sitt tal och började prisa ledaren. Han sa, du är ifrån profeten sallallahu alaihi wasallams familj. Du är ifrån profeten sallallahu alaihi wasallams barnbarn. Låt mig bara fråga dig. Det här som du kallar till, visste profeten sallallahu alaihi wasallam det eller inte? Fråga han där borta. Han ville alltså inte debattera direkt med honom, utan han tittade hela tiden på ledaren. Så han sa till ledaren, visste profeten sallallahu alaihi wasallam om det som han kallar till eller visste han inte om det? Och vad skulle han svara här? Han kan inte säga att profeten sallallahu alaihi wasallam inte visste om det, eller hur? Så till slut erkände han att han visste det. Då gick han vidare för att fråga, okej, visste Abu Bakr det här? Och fram och tillbaka gick debatten och han blev tvungen att erkänna, okej, Abu Bakr visste. Omar visste. Uthman visste. Ali visste. Det slutade med att han ställde sin andra fråga. Det som profeten sallallahu alaihi wasallam visste och det som sahaba visste, kallade profeten sallallahu alaihi wasallam till det eller undanhöll det? Eller undanhöll han sanningen? Struntade han i att kalla till det? Vad ska man svara på den frågan? Säger man att han undanhöll det blir det fel. Och säger man att han inte kallade till det blir det också fel. Så han som skulle debattera blev väldigt tveksam. Så han vände sig till ledaren och sa, titta, jag visste det. Jag sa det hela tiden, han är oförmögen. Han kan inte, han har ingen kunskap. Vilket gjorde dem väldigt, väldigt arga. Till slut sa mannen som han debatterade med, Profeten sallallahu alaihi wasallam visste, sahaba visste, men de var tysta. De visste om det, men de var bara tysta. Så han sa, men varför håller då du inte tyst om de höll tyst? Så ni ser vilket väldigt, väldigt starkt svar han gav honom. Och sen gjorde han dua till Allah azza wa jal, och det slutade med att khalifen stannade hemma i 3 dagar och funderade på det här som mannen från Sham hade sagt. Och det slutade med att han kom fram till att han skulle släppa ulama från fängelset, och den här stora prövningen upphörde. Ahmed ibn Hanbal blev fri och många andra ulama med honom. Den här mannen hade inte mycket kunskap som ni ser, men ändå så kunde han debattera just med de här grunderna. Har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt det? Har sahaba sagt det eller inte? Sen berättade han en rolig historia också angående hans egen far. De skulle be i Ramadan, och ni vet de 10 sista dagarna så brukar man be på natten. Och det här var dagen innan de 10 sista dagarna. Så han och hans far var tillsammans i moskén. Och imamen i moskén sa att ikväll ska vi be nattbönen på natten. Men de 10 sista dagarna hade inte gått in ännu. Så hans pappa frågade, är det idag eller är det imorgon? Vi vet att det inte är de 10 sista dagarna ännu. Så är det idag eller är det imorgon? Så imamen sa, nej, egentligen så är det imorgon. Men vi gör det för säkerhets skull. Därför att vi vet inte riktigt om Ramadan kommer vara 29 eller 30 dagar. Så vi gör det för säkerhets skull. Vi vet att det inte är 10 sista dagarna ännu. Men för säkerhets skull. Så hans pappa han sa, gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam så här för säkerhets skull? Så han sa, nej, det gjorde han inte. Och imamen i moskén var utbildad, han var domare. Det var inte så att han var okunnig. Så han sa, nej, profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det inte. Då sa han, gjorde Abu Bakr eller Umar det? Så han sa, nej, nej, de gjorde inte heller. Så han ställde sig upp och sa i moskén, nej, men var tyst med dig då. Det profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde, det är bättre än både det du och jag gör. Det är bättre än både dig och mig. Så det slutade med att de ändrade sig och sa, okej, okej, vi ber imorgon, vi ber imorgon.
الإيمان بالله الإخلاص لله تبارك وتعالى في التعلق وفي الطلب واستجلاب المنافع ودفع المضار. الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي التصحيح والتصويب في كثير من أبواب الإيمان فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله جل وعلا. الإيمان بالله جل وعلا يقتضي تخليص أفعال العبودية، أفعال العباد التي يتعبدون بها لله جل وعلا من شوائب الشرك وشوائب البدع كلها. وهذا ما يذكره العلماء أن الإيمان بالله عز وجل 3: الربوبية، التعلق بفعل الله جل وعلا، الأسماء والصفات، الجلال والكمال في جميع الأسماء وجميع الصفات، ثم الألوهية في أفعالك. كل ذلك ينبغي أن يكون خالصاً من جميع شوائب الشرك والتعلق بغير الله أو اعتقاد ما لا يليق بالله جل وعلا أو اعتقاد عدم الكمال في شيء من الأسماء والصفات. ثم يلزم أيضا من الإيمان بالله الإيمان بما أوجب الله تبارك وتعالى من الإيمان بالملائكة. صحح عقيدتك في الملائكة، لا بد من عقيدة صحيحة موافقة للكتاب والسنة في باب الملائكة. نعم. ثم الإيمان بالكتب، جميع الكتب، التوراة، الإنجيل، لأنهم نعرفهم بين أيدينا، لا بد من تصحيح الاعتقاد نحو التوراة والإنجيل. ثم القرآن يزيد عليها. الإيمان بالرسل، جميع الأنبياء، جميع الرسل، في قضايا في الإيمان لا بد منها. أي خلل ما حققت الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان باب واسع يا أخوان، ويراد به باب الاعتقاد كله، تصحيح العقيدة، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع الموروث. العلم هو الذي يصحح هذه الأصول. نعم، يقول شيخ الإسلام: العلم أصل العمل، أصل الإيمان وأصل العمل العلم. ثم يقول رحمه الله: وصحة الأصول، يعني إذا صارت الأصول وقضايا الاعتقاد صحيحة توجب قبول الفروع وصحة الفروع، وإلا فلا. ثم بعد مسائل الإيمان، مسائل الإسلام، وهذا كله، كيف تصلي، كيف تصوم، لازم نصلي مثل صلاة النبي والصحابة، ما هو على كيفنا. اليوم تدخل المساجد، المسجد إذا فيه 40 واحد كل واحد يصلي على طريقة، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، فوضى. صلاة محمد، صلاة الصحابة واحدة. نعم تتعدد في بعض الجوانب، لكن مو في كل شيء. الصيام صحيح، الصيام، الحج، الزكاة، كله لابد يكون. الأوزاعي رحمه الله كلمة جميلة، نعم عليك، يقول بالسنة، واسلك سبيل سلفك الصالح، قل بما قالوا، يعني عقيدتك اسأل، موجود في شيء عن النبي وعن الصحابة؟ اعتقد، ما فيه لا تعتقد. اليوم عندنا كثير يسيء الاعتقاد في الملائكة، في الرسل، في الأنبياء، أعوذ بالله. كم من الناس أخطأ في حق الملائكة، كم من الناس يخطئ في حق الأنبياء والرسل، كم من الناس يخطئ في حق الصحابة، مليان، السوق مليان يا أخوان. لا بد من تصحيح هذه الأمور كلها. عقيدة على ما اعتقد النبي والصحابة، الصلاة صلاة النبي والصحابة، إذا هم فعلوا نحن نفعل، ما فعلوا ما نفعل، ما نفعل. يقولك يا أخي نقرأ القرآن، إذا مات الميت نقرأ القرآن، قل له النبي فعل، والله ما فعل، والله ما فعل. بل سألوه: يا رسول الله، إذا جينا عند الأموات عند القبور ومات إيش نعمل؟ قال: الدعاء بس، وقال الصدقة بعد ذلك بس، انتهى. قرآن ما في. اليوم أنت ما تقرأ القرآن يقول لك: شوف دين جديد. لا، أنت الدين الجديد، احنا على الدين القديم، هذا هو دين النبي والصحابة، ما نقرأ القرآن. كثير يا أخوان الأخطاء، كثيرة جدا، لا بد من تصحيحها. والحمد لله كتب الصحابة، كتب عقائد الصحابة موجودة، موجودة، كل شيء موجود، ولله الحمد والمنة، الأمور ميسرة. لكن تحتاج شوي أنك تجتهد. إذن الإيمان باب واسع. ثم إذا ضبطت الإيمان يا عبد الله، عقيدتك مثل عقيدتهم، أفعالك مثل أفعالهم، عبادتك مثل عبادتهم، ما يكفي، يكفي فلا، الأخلاق والسلوك أيضا، حاول بأخلاقك وسلوكك أن تكون على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة يا أخوان. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهذا معنى الاستمرار والاستقامة، أن تستقيم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة، في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، في باب البيوع، كلها. ماذا فعلوا نفعل، ماذا تركوا نترك، ماذا قالوا نقول، ماذا سكتوا عنه نسكت. تفضل يا شيخ.
Vad gäller våran iman så måste vi skaffa oss ikhlas, uppriktighet. Och han sa att vad gäller tron på Allah, al-imanu billah, så delas det in i tre som vi känner till. Al-rububiyya, vilket handlar om de handlingarna som Allah gör, som att skapa och så vidare. Och hans namn och egenskaper, där vi tror att Allah azawajal är komplett och fullkomlig i hans namn och egenskaper. Och sen uluhiyya, som har att göra med dina handlingar gentemot Allah azawajal. Alla dessa tre måste vara fritt ifrån kyrk. Och det måste vara fritt ifrån nyinförda saker i religionen. Det kräver också att man tror på rätt sätt angående imanspelare. Att man tror på rätt sätt angående änglarna. Att man tror på rätt sätt angående böckerna. Hur ska man tro vad gäller Taura? Hur ska man tro vad gäller Injil? Hur ska man tro vad gäller Al-Quran? Att man tror på rätt sätt vad gäller profeten. Att vi tror på dem allihopa och så vidare. Inte att man tror på fel sätt. Det var minsta lilla fel i de här sakerna, så har du inte uppfyllt kraven som iman ställer. Och iman är någonting stort. Och att rätta till våran akida gör vi med rätt kunskap. Och den kunskapen som är en ärvd kunskap. Ärvd ifrån profeten sallallahu alaihi wasallam och ifrån hans sahaba. Sen så sa han en grundregel som betyder ungefär att om grunden är korrekt, så nödvändiggör det att även förgreningarna blir korrekta. Sen så har du allt som har att göra med islamspelare. Hur man ber, hur man fastar, hur man gör hajj. Det går inte att göra som du vill. Utan vi måste göra allt det här också. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba gjorde. Han sa, hur är det nu när du går in i en moské? Om du ser 40 personer ber, så ser du att de ber på 40 olika sätt också. Det här, det går inte. Utan man måste be så som profeten sallallahu alaihi wasallam bad och så som sahaba bad. Visst, det kan skilja sig i vissa små frågor, men inte som det är nu. Och samma sak gäller hajj och fasta och så vidare. Al-Auza'i, han har ett mycket fint uttalande. Han sa, håll fast vid sunnan och följ vägen som de tidigare föregångarna innan dig följde. När du ser någonting så ska du fråga, är det här någonting som Salaf gjorde? Och titta hur många människor det är som tror fel. Som tror fel angående änglarna. Som tror fel angående profeterna. Och som tror fel angående as-sahaba. Och det här är någonting som vi alla måste tillrättaställa och fixa till hos oss själva. Vår aqida och vår salat ska vara så som profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba var. Om de gjorde, så gör vi. Om de inte gjorde, så låter vi bli. Ta frågan till exempel, som många gör fel i vad gäller att läsa Koran över den döde. När någon har dött så brukar de läsa Koran, och det är väldigt utspritt i de muslimska länderna. Gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam det här eller inte? Nej, han gjorde det inte. Utan han blev frågad vad man ska göra, och han sa, gör dua. Och ge sedan också sadaqa. Men om du inte gör det idag, så kommer människorna säga till dig, du har en ny religion. Om du inte gör det som människor gör, så kommer de att säga, du har en ny religion. Men sheikhen sa, nej, det är ni som har en ny religion. Det är inte vi. Så han sa, det här måste fixas till. Och tillrättaställas. Och alhamdulillah, böckerna finns som förklarar sahabas aqida. Du måste bara kämpa lite och läsa lite och studera lite. Sen så sa han, när din aqida är tillrättaställd och när du gör din ibada så som profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba gjorde, så räcker inte det heller. Utan du måste också se till ditt uppförande, din akhlaq och hur du är. Och det här säger han är någonting väldigt, väldigt viktigt. Och någonting som faller in under i att vara stadfast. Vi ska vara som dem både i vår aqida, hur vi tror, men också i hur vi uppför oss mot varandra. I relationer till andra människor. I handel, i köpa och sälja. Och i alla frågor. Det som de tidigare gjorde, det gör vi. Det som de inte gjorde, det gör vi inte. Och det som de höll tyst angående, det håller vi också tyst angående.